til en podcast om fotografiets forunderlige og spennende verden, nemlig Fotoplay med Roger Borgelid og Bjørn Moholt.
Hei, Roger.
Hallo, Bjørn.
Sitter du på plass?
Ja, amen.
Du, før vi begynner I dag, Roger, så må jeg komme med en liten korrigering på den forrige podcasten vi hadde, hvor jeg kom I skade for å snakke om Vestfinnmark Folkeblad. Det skal jo selvfølgelig være Vestfinnmark Arbeiderblad, som senere da ble Finnmark Dagblad. Jeg fikk en del reaksjoner på det, så nå har jeg fått gjort det til mine følgere som reagerte på akkurat det. Ok, vi går videre, Roger. Fader Ulland, det for jævlig vær ute om dagen. Altså det sånn at jeg orker ikke å gå ut. Her I Oslo I hvert fall, så sludder det vannrett. Det snø, regn I lufta, og det antagelig det verst tenkelige fotoværet. Og vet du hva, Roger, da, vi som fotografer kan gjøre da? Hva det?
Då kan vi arbeta med bilderna I vårt digitala mörkrum.
Helt riktigt.
Deep Jag nappar på den ledande frågan.
Det bra. Det bra. Ja da, helt riktigt. Och det synes jeg faktisk så fint att du kan göra det. Att det ikke sånn att du må ut hela tiden, men du kan kose dig lite med foran datamaskin. Eller I ett mörkrum för den del, hvis du har det. Men idag ska vi snakke om det digitala mörkerrummet som vi var inne på förra gång. I förra podcast. Och Roger, husker du första gången du började redigera bilder på datamaskin?
Nej, egentligen inte någon specifik tillfälle så, men jag vet att jag tyckte att det var väldigt svårt. Och att jag inte hade en aning om vad jag gjorde när jag började. Jag hade väl fått några tips med mig från kollegor men jag hade liksom egentligen ingen aning om vad jag gjorde utan till exempel jobbade jag ganska länge med bildbehandling I Photoshop utan att använda lagermask vilket ju var helt galet men det kan jag återkomma till senare men det jag minns är att jag tyckte att det var väldigt svårt och att jag längtade tillbaka till det riktiga mörkrummet I början.
Ja. För att du som vi liker att fotografera och så sender filmen eventuellt en dias in till framkalling och så får du bilderna och så tar du därifrån så kanske du levererade det från det men så ändrade ju ting sig på slutet av 1990-talet, begynnelsen av 2000. Och det var ju en mellanperiod där att jag skannat diasne mina över I en sån digital version. Det var slik mina uppdragsgivare ville ha bilden. De ville inte längre ha diasne levererat, alltså de analoga bilderna. Och då måste jag börja sätta mig in I för det första detta med scanning som kräver lite insikt. Men så ska du ju då ta dessa bilderna in I det digitala mörkerrummet. Och det var nog helt annat vill jag påstå än det att framkalla sortvitt bilder I ett mörkerrum. Hur var det för dig? Hade du en sån övergång med scanner?
Ja, det hade jag faktiskt. Mm. Jag skulle säga att jag började så tidigt med det här, så de första resereportagen jag gjorde för Vagabond I slutet på 80-talet då skickade jag hem diabilder, alltså originalbilderna med vanliga brev och en handskrivna brev som reportage. Mm. Så nästan så att jag skickar röksignaler. Kan
säga. Ja, men det är ju fint att ha varit igenom det.
Livet är lite enklare idag. Kan
ja, heldigvis. Ja, det är ju det. Det är mycket som har blivit mycket bättre. Antagligen något som gått tappt I den processen också, som vi säkert kommer att snacka lite grann om. Men summa summarum så syns jag det har blivit mycket, mycket enklare. Och vilken ärlig du är väl den kämpeexpert på området digital arbetsflytt. Men vi ska se lite grann på det, hur vi bägge två jobbar. Jag startade väl med mitt första digitala kamera som jag fick på början av 2000-talet var en Coolpix 5000. Husker du det?
Det var
Ja. Det var 5 megapixel och det var liksom det första följt kamera som jeg kunne bruke og sende filene fra meg. Det var på 5 megapixel, og det hadde en sånn fin, sånn svingbar bakskjerm, som et av de første som hadde det faktisk. Og da hadde jo video i tillegg, ikke at vi brukte det noe særlig, men hadde i hvert fall det. Og senere så kom jo Fujifilm S2 og S3, som var bygd på et Nikon kamerahus. F80 som jeg begynte å jobbe med, men det var ganske sånn tungvint greier, følte jeg fremdeles, fordi nettopp det at du må ta det inn i datamaskinen. Og jeg savnet veldig mye den filmfølelsen i de første digitale kameraene. Hva var ditt første digitale
kamera? Ja, men det jeg håller med der. Min første kamera var en, jag tror att det var en Canon 20D faktiskt. Mm. Och det var så sent som 2005 som jag började med den. Mm. Jag hade precis köpt 2 år tidigare en mellanformats analog kamera och älskade bokén och skärpan och kvaliteten på glasen i objektiven på den kameran. Så att gå från det djupet och det dynamiska omfånget som de bilderna gav till det digitala var, tyckte jag, för mig då blev väldigt mycket sämre. Det var ju liksom, alltså min uppfattning då var att, och det är så är det ju fortfarande, att film innehåller korn och de är tredimensionella, medans en digital kamera innehåller pixlar, vilket ju är då tvådimensionellt. Mm. Så jag tyckte att det blev lite plattare bilder helt enkelt med i början. Sen när jag några år senare gick över till min första 5D, då hände det mycket grejer när jag fick en fullformatsensor och så. Men i början så tyckte jag nog att det blev väldigt mycket sämre med det digitala faktiskt.
Ja, för att
men det var länge sedan. Nu är det stor skillnad.
Ja, för att det var ju slik att på film så behöver inte lyset så kommer in genom linsen och träffar rätt på som det var med digitala pixlar. Du hade ett mycket större slingringsmån sån filmatisk med det, och det var det som jag kände gjorde att to skritt tilbake, vil jeg påstå, når jeg gikk over til digital fotografering. Og jeg husker det at jeg holdt igjen veldig lenge med å kjøpe mitt første fotokamera, fordi at jeg hadde en kompis av meg nemlig som drev en fotobutikk, og han presterte å si til meg at film, det kom til å være blant oss så lenge, altså i vår levetid. Det var litt som å tro at internettet var et sånn forbigående fenomen, for det gikk veldig kort tid fra da han sa det til jeg plutselig stod der med et digitalt kamera, og ikke så meg tilbake til den analoge perioden. Det som jeg synes var utfordringen med de digitale kamerene, de første i hvert fall, det var at hudtonene var så vanskelig å få fine, altså denne hudtonen som du ofte fikk fra spesielt Provia-filmene til Fujifilm. Derfor valgte jeg jo Fujifilm i sin tid, fordi at de prøvde å emulere sine egne filmer. Altså denne Provia-Velvia-verden som de var enerådende på. Og det var veldig besnærende. Når jeg går tilbake og ser på en del av de filene fra midten av 2000-tallet, eller 2005 eller 2006, så står de seg veldig godt i dag. Ja, så, og det har de jo videreført helt frem til i dag med denne X100-serien sin, at de har en filmopsjon. Det var et lite sånn historisk tilbakeblikk, egentlig, fordi at det jeg tenkte vi skulle snakke om i dag, det var jo dette her med behandling av disse råfilene. Og grunnen til det, Roger, det var det jeg nevnte for deg, før vi snakket på telefon her om dagen, det at Apple har nu kommet med en såkalt Apple Pro RAW i sine mobiltelefoner. Og mobiltelefonene styrer veldig mye av det som skjer fotografisk, enten vi vil eller ikke. Og Apple har jo da sett at her er det en del proffe, halvproffe mennesker som ønsker å hente mer ut av sine kameraer, og har lagt inn denne opsjonen. Jeg har ikke fått testet det riktig enda. Den kom med den siste oppdateringen, iOS-oppdateringen på telefonen, men jeg har ikke fått testet det ut for å se hvordan det fungerer. Men da vi inne på dette her med JPEG og RAW. Du vet jo selvfølgelig hva JPEG er og forskjell på disse to. Jeg tenkte jeg skulle bare kort nevne det. JPEG er jo da en bildefil som lagres på app, eller på Apple så heter det vel HEIC, H-E-I-C, det er det samme som en JPEG-fil. Og det er altså en bildefil fordi at det tar, disse filene tar såpass mye plass, står kamera eller mobiltelefon og konverterer bildet til en fil, hvor de i den prosessen både skarper bildet opp, justerer fargene og komprimerer bildet. Og for å komprimere så kaster de ut veldig mye informasjon av det, den bildefilen. La oss si at bildefilen er på 25 megapiksel, så komprimeres den ned til 3. Da må de kaste ut veldig mye informasjon, og det som skjer da er at når du da åpner den filen igjen, så prøver kamera eller datamaskinen å simulere de pikslene som er kastet ut. Altså de prøver å rekonstruere den filen ved å bruke algoritmer og se på de nærliggende fargene, pikslene og så videre, og så videre. Som gjør at du faktisk korrumperer filen. Det går veldig greit stort sett, men har du... Jobber du, hva skal jeg si, under vanskelige forhold, så er det verdt å tenke igjennom dette her før du kun bruker JPEG. RAW derimot, det er en, altså en fil som ikke er behandlet av kamera i det hele tatt. I stedet for 3-4 megapixel så kan du da få den opp i 20 og 30 og 40 og 50 for den delen. Det blir ganske store filer og tar veldig mye plass. Og for de fleste så er det ikke nødvendig å bruke det. Men skal du på en måte ta fotografiet ditt opp til neste nivå og leke litt med det i mørkerommet, det digitale mørkerommet som vi innleder denne podcasten med, så er det verdt å tenke seg litt om før du gjør det. Det er faktisk det slik, i hvert fall jeg og du i dag jobber, Roger, ikke sant?
Ja, jeg har aldri jobbet annat än i RAW faktiskt. Därför att du har så mycket information i den filen och du kan till och med rädda information som inte finns i bilden. Så du kan ta, det finns väldigt mycket marginaler att, så att säga, exponera fel, vilket är väldigt svårt att göra idag med tanke på att vi har så bra digitala kameror. Men ibland är det ljusförhållanden som där är väldigt stor skillnad på skuggor och det ljusa i bilden, och då kan du rädda delar av, alltså du kan höja skuggorna i bilden och rädda högdagrarna i bilden i ett sånt som kanske med en diabild, om du säger att du tar och fotograferar en mörk människa i motljus, då är det väldigt svårt att rädda det med en JPEG, utan men däremot i en RAW-fil så kan du då jobba med både skuggor och och de ljusa delarna i bilden. Så att, och sen du kan, det finns otroligt mycket att göra. Jag skulle säga att RAW-filen är väl ett negativ. Sen framkallar man negativet i Lightroom, så att säga, så som man vill att negativet ska se ut när man tar upp den i Photoshop. Och där sker själva kopieringen och finjusteringen. I alla fall så ser jag på det.
Ja, jag tänkte du skulle få låta att dra oss lite grann igenom din arbetsflytt. Jag och du har något lite forskjellig. Jag brukar aldrig Photoshop längre, annat än till vad ska jag säga, justering av störrelsen på bilden. Men jag brukar egentligen bara Lightroom, och så har ett annat bildbehandlingsprogram som inkorporerat i Lightroom som jag efterjusterar helt på slutet av processen. Men ta mig lite igenom din arbetsprocess, för att slik det er blitt når du da dedikerer deg mot å jobbe med en råfil. Det som skjer da, som skjedde i Rogers tilfelle, vil jeg hevde, og i mitt tilfelle, det er at etter hvert som du får en arbeidsflyt, så vil det avlede seg et bildespråk i den prosessen som blir deg. Ikke sant?
Absolutt. Ja. Absolut. Det, alltså, jag tycker det är en väldigt stor missuppfattning generellt bland folk, skulle jag säga, det att man, när man bildbehandlar sina bilder, att det skulle vara någon slags fusk. Det är väldigt ofta jag får frågan, ja, men jag måste bara fråga, är det Photoshop eller? Och som att det skulle vara någonting olagligt eller fel. För mig är det lika självklart att bildbehandla en bild som att smaksätta vid matlagning. Alltså, för det är ett negativ du har i kameran. Och när du tar in den i datorn och tar fram den, då är det som, gör du ingenting med den då. Det är ju som att visa ett negativ. Och visst, det kan vara jättebra bara det. Men för mig är det självklart att bearbetningen i digitala mörkrummet är superviktigt och har stor inverkan på liksom den tonalitet och det uttryck och den känsla man vill förmedla. Det är där man liksom sätter finishen och förstärker sin bild i det, tycker jag. Och jag skulle faktiskt säga att arbetet i det digitala mörkrummet är en slags konstform i sig, så, faktiskt.
Ja, alltså, jag tror vi ska la de etiska aspekterna ved det här ligga. Det tror jag är en väldigt spännande tema att ta senare. För vi har ju begge två upplevt att någon av våra favoritfotografer faktiskt är blivit tatt på färsken för att manipulera bilderna sina. Men det är något annat än det vi snackar om här. Här snackar vi, inte sant?
Ja, för manipulera är en helt annan sak än att bildbehandla. Att bildbehandla, det är liksom att, alltså, att ge sin bild en känsla. Och jag skulle säga att det är, jag lägger otroligt mycket mer tid på det nu idag än vad jag gjorde när jag började. Mycket på grund av att jag inte riktigt visste vad jag gjorde då. Men det, alltså, det handlar ju ändå om att göra alltså det handlar om, alltså du kan förstärka en bildidé eller du kan försöka hitta den känslan du hade när du fotade bilden. För det är inte alltid att en kamera, om man bara trycker på knappen och så kommer in information i kameran som en råfil, det visar ju inte hur det såg ut, utan för det kan ju oftast, färgerna är inte lika mättade, kontrasten finns inte där i en råfil. Så att för mig är det givet att lägga tid och kompetens på att skapa sin bild, helt enkelt.
Ja, och så en annan missförståelse som är kanske viktig att få med sig för vi går vidare, det är att de fargerna som kommer på bildbrickan, det är färger som kameran rätt och slett kopierar från naturen. Men de fargerna som du får på det ändliga resultatet, det är faktiskt färger som allerede är i kamera. Så kameran prövar egentligen bara att spela naturen. Så i alla processer här så snackar vi om inte manipulering men en tolkning, vill jag hellre säga, av omgivelsen och motiven.
Absolut.
Och färgdjup är också viktigt här när man köper sig ett kamera, så man har lätt för att se sig lite blind på antalet pixlar. Att du har liksom 40 megapixlar, men det snackas egentligen väldigt lite om färgdjup. Och färgdjup är ju var enkelt pixels evne till att genskapa de färgerna som du tar bilder av. Så, Roger, säg lite om processen din.
Ja, men alltså, när jag har det börjar ju såklart med att man laddar in bilderna i datorn och sen importerar man dem till Lightroom. Och i Lightroom då så ligger de där då som råfiler. Jag tar faktiskt aldrig ens JPEG också, utan jag tar bara råfiler. Gör jag jag skulle säga att går igenom bild för bild och så väljer jag, jag rensar så att säga bort sådana som är liknande bilder som jag har och sådana som jag har många av och sådana som inte är tillräckligt bra, helt enkelt. Så att jag behåller ungefär en fjärdedel av de bilder jag laddar in. Och sen därifrån då så går jag igenom och väljer ut de bilder jag ska framkalla. Och då kan man säga att mitt flöde, när jag väl börjar framkalla en bild, ser ut så att jag börjar med att trycka på autoton, alltså som där Lightroom helt enkelt bestämmer hur bilden ska se ut.
Och det här kan ju låta... Den är väldigt mycket bättre bara på de sista åren, vill jag påstå.
Ja, och det kan man ju tycka att det liksom talar emot att man vill själv ha kontroll på bilden, men det är att ha det som en utgångspunkt. Mm. För det, den är väldigt bra på att, liksom, det är oftast så att den sänker högdagrarna och höjer skuggorna en bit, och den är också väldigt bra på att hitta hudtonerna rätt. Sen gör jag likadant med, sen när jag har gjort det så backar jag lite, eller ja, men sen går jag in och finjusterar så att säga i den autoinställningen som den har gjort, så att jag ser att ja, men så här ungefär vill jag att bilden ska se ut.
Bara så att vi preciserar det, vi är nu i Lightroom, och Lightroom är ju egentligen ett lagrings- och vad ska jag säga, framkallningsprogram. Det är inte Photoshop, det är inte ett bildbehandlingsprogram. Nej. Per definition.
Nej, för jag skulle säga att det här nu är som du flaggade för i början av programmet, så är ingen av oss expert på det här på något sätt. Men jag har fått med mig informationen att de ändringar du gör i Lightroom, det är bättre att göra ändringarna där än i Photoshop, för att då blir inte bilden lika skadad som det blir i Photoshop av ändringarna. Så att
Lightroom är så kallt non-destructive program. Så du lagrar egentligen bara en jobbe på en kopi av den originala filen. Hvis jag husker helt fel.
Ja, du har bättre koll på mig än det där. Men jag gör faktiskt, från att tidigare bara framkallat bilden rakt upp och ner med svart och vit punkt, så gör jag mycket mer jobb i Lightroom idag än vad jag gör i Photoshop. Mm. Photoshop är egentligen bara finjustering med olika delar i bilden ibland. Men sen sätter jag kontrasten, jag sätter färgtemperaturen så som jag vill ha den. Det är också det fina med att fota i RAW, att om du kan fota i en solnedgång, så kanske kameran, om du inte har ställt in det rätt i kameran, så kan det bli en för kall färgtemperatur till exempel. Då kan du förändra färgtemperaturen i efterhand, vilket är fantastiskt. Sen jobbar jag lite med färger och lite med kontrast. Och en del som jag börjat jobba med lite på slutet är luminens faktiskt i olika färger. Särskilt om du fotar mycket i naturen och landskap, så kan du använda det väldigt mycket för att ta fram informationen i de här olika fälten i bilden då.
Fargekanaler och slikt. Ja, och väldigt mycket av det du säger gör ju jag också. Alltså, Lightroom är ju på en måte blivit en branschstandard för den processen som du här snackar om. Och stadig fler brukar nästan utelukkande Lightroom och har ett tilläggsprogram då som de gör de sista justeringarna med. I ditt tillfälle så är det då Photoshop. Jag brukar något som heter Nick Software, som jag syns, som jag är väldigt glad i, som har olika möjligheter, icke layers då, men alltså lagvis justering, men väldigt, ja. Så här är det många vägar till, men utifrån den processen som vi här diskuterar, så avleder det sig ett bildspråk, och nu är vi kanske nästan automatiskt drane för exempel gult för att få kanske en lite sån utvasket bild. Efterhvert så när du går tillbaka och ser på bilden du har gjort, så ser du att ja, jag gör mycket av detsamma för att det är såna lika bilder mina ser ut. Och då har du på ett vis skapat ditt eget lilla bildet, alltså universum.
Ja, en tonalitet även i framkallningen kan man säga. Och det, jag vet att det är väldigt många som just där drar ut gult i sina bilder för att få lite mer drama, lite mer dokumentärkänsla i den. Men jag har nästan gått åt andra håll, i alla fall när det gäller mina resebilder. Att jag vill ha väldigt mycket liksom värme i mina bilder. Och inte så att det liksom ser overkligt ut, men att det blir en slags varm känsla i dem. Och det är ju såklart, beroende på vad man fotograferar så väljer man ju det. Men jag håller med helt om att man med tiden skaffar sig ett uttryck även så att säga i bildbehandlingen. Vilket är, det blir en signatur, din egen signatur på något sätt i själva finishen.
Hur ofta beskär du bilderna dina?
Nästan aldrig. Det enda gången jag gör det egentligen, det är när jag tar stående bilder för att de ska passa in i tidningar. Alltså, jag fotar ju 2-3, alltså 2-3 format, småbildsformat, och då är, om man ställer bilden upp då, så blir den högre än vad en tidningssida är. Då får jag beskära ner den till 3-4 format, och det tänker jag ofta på när jag fotar, att jag ska se till så att det finns utrymme för att skära i över- och nederkant sen i bildbehandlingen.
Ja, det är också då som har lagt sig på minnet. När man har jobbat som avis- och magasinfotograf, så vet man att när det kommer på en desk, så börjar de att beskära och ska tillpassa sig sitt format. Och då bör du helst ha lite utrymme eller plats till, du har ditt luft runt omkring i bilden. Det tränger inte man att tänka på om man ska kunna laga bilden för sig själv. Och här är vi tillbaka igen till det jag startade med, att du kan sitta och kosa dig när regnet dundre ned, og det er iskalt, og du kan ikke gå på ski, og du kan ikke gjøre noen ting der ute. Da setter du deg ned i mørkerommet og koser deg.
Hur ser ditt flöde ut, Björn?
Nej, du har beskrevet langt på vei så som jeg jobber. Så jeg tror ikke jeg trenger å gjenta det noe særlig. Jeg gjør som deg, altså jeg plukker ut de bildene som jeg vil ha inn i produksjonsflyten, og så gjør jeg veldig mye av det du sier. Blant annet denne autotuningen synes jeg faktisk er blitt så bra at jeg går alltid til den først. Bare for, som du sier, se hvordan det kan være, eller hvordan Photoshop, eller ikke Photoshop da, men Lightroom har tenkt visualisere det bildet, for at her er det ekstremt mye datakraft som brukes for å lese bildene. Et kamera som tar bilder, det jobber faktisk ut ifra predefinisjonen. Det vil si at når et kamera tar et bilde, så ligger det i programmet i kamera, da analyseres det bildet mot allerede forestillingen som det kamera er innprogrammert med, hva du har tenkt. Så faktisk, når du tar et JPEG-bilde, så vil kamera finne ut om hva slags bilde du prøver å ta utifra sine egne algoritmer som ligger i kamerets prosessor, faktisk. Så det er litt av det samme som brukes i Lightroom, at de har del sånne algoritmer og stor datakraft som gjør at du at de kan ganske presist, synes jeg, med autotune si gjøre bildet ditt nesten perfekt på første forsøk, altså. Andre ting, altså jeg tenker på dette med oppskarping, for oppskarping synes jeg kanskje er det vanskeligste i en arbeidsflyt. Jeg gjør det litt, når jeg skal levere til magasinet, så skal jeg ofte jobbe utifra et bildetilfang, la oss si på 2000 filer, så skal jeg da utifra det, så skal jeg ha en 500-600 bilder, og det tar uhorvelig lang tid og, hva skal jeg si, fremkalle disse bildene. Så veldig mye skjer litt som på autopilot, men jeg vil gjerne gjøre det i rå. Men jeg må jo også gjøre dette her relativt kjapt. La oss si at du har 300 bilder, og du bruker 3-4 minutter på bildene, så kan det si seg selv at det her tar mange timer å gjøre klart. Så da må man ha en type arbeidsflyt som på en måte passer til det. Ja.
Ja, jag lägger ju alldeles för mycket tid egentligen på mina bilder, men för mig, alltså vissa bilder, det beror på vad det är för bilder och vilka, men de som går lite mer åt det konstnärliga hållet, så går jag in och finjusterar i absurdum ibland, alltså jag kan, och det kan låta som att man då gör för mycket, men det är finkänsligheten som tar tid, tycker jag, att man, och så att jag gör ju, jag skulle kunna tänka mig att jag ibland lägger en halvtimme, ibland en timme på en bild, beroende på vad det är för bild då. Ja, så att jag har ju lite långsammare flöde kanske.
Ja då, men när jag ser det i 3-4 minuter så är det ju bilder som på en måte bara går genom en slags kvärn, och så är det ju någon och så är det ju någon bilder här som du gärna vill jobba mer på. Det kan jag gott bruka lite mer tid på, helt avgjort.
En annan sak som jag kan lägga till apropå det vi sa förut om att man man har lite redan inne i fototillfället numera, så kan jag faktiskt nästan instinktivt i ryggraden veta hur jag ska bildbehandla bilden när jag tar den, så att säga. Jag kan se att det här kanske inte är en så bra bild, men jag kan se slutresultatet att det kan bli en bra bild, om du förstår vad jag menar.
Det är nog
och det också tycker jag är någonting som har kommit med tiden, att man faktiskt lär sig att ju mer man håller på med det, att man lär sig lite hur ett slutresultat kan se ut snarare än hur det faktiskt ser ut på plats, så att säga.
ett annat alternativ för den som inte orkar detta arbete, som har en del fotografvänner i alla fall här i Oslo som av till möte. De sender råfilerne sine til India eller til California. Så slipper de selv å gjøre. De gir noen instruksjoner på hvordan de vil at bildene skal se ut, og så sender de av gårde, og så kommer de tilbake igjen ferdig justert. Det vil ikke jeg. Jeg vil ha kontroll på bildene mine selv, også, men det er også et alternativ. Men da er litt av poenget borte, synes jeg.
Ja, det tycker jeg med. Det er jo, så å si... Som jag sa tidigare, det är ju en liten konstform att sitta och det är väldigt det är ett skapande i sig på något sätt som att, och det vill jag inte, den delen vill jag inte missa i processen.
Mm. Ja, det är sant. Vi börjar närma oss slutet här. Det är en ting jag tänker som är kanske lite grann viktig någon teknisk att vi ser lite grann om. När jag levererar bilder till olika redaktioner så kan jag få besked tillbaka att du det bildet det var lite mörkt, var det inte det? Och så går jag in och ser på skärmen så det bildet ser perfekt ut. Då måste jag fråga dem vilken skärm ser du mitt bilde på nu? Och då har jag upplevt att de sitter i en stor redaktion och de sitter på en liten PC som hvor skärmen inte justerat någon gång, inte sant? Och skärmen är egentligen allt för mörkt, de har inte någon förutsättning för att värdera ett bilde och det är gärna en utfordring. Så det jag säger är att det kanske är lurt att tänka lite grann på att den skärmen du sitter och jobbar på är god och att den är relativt gengir bilden din relativt riktig.
Och där kommer ju då kalibreringsverktyg in i bilden. Nu finns det då skärmar till och med som kalibrerar sig själv.
Stämmer.
Så att, men det är absolut en poäng för att om du ska ha dina bilder i tryck till exempel eller om du själv ska göra printar på ett fotolab så har du inte liksom en kalibrerad skärm så kan det se jättefint ut på din egen skärm men sen när själva bilden kommer i tidning eller på fotopapper så är det inte alls så som du såg det. Så
att, Ja, det er noe med det. Kanskje vi skal gjemme dette med print og sånt til en annen podcast, for det er jo et gebet i seg selv.
Men du var på vei å si noe tidligere om skjerpning av bildene.
Ja. Det synes jeg faktisk er den vanskeligste biten å få riktig oppskarping av bildene i Lightroom. Ikke at jeg ikke kan det, men jeg sliter ofte litt der med justeringene. Hva gjør du?
Jag gör skärpningen i Photoshop faktiskt.
Okay.
För att då när det finns en viss grundskärpa i bilden i Lightroom men jag tycker jag vill kunna gå in och specifikt lägga skärpan i vissa delar av bilderna bara. Om jag till exempel tar ett porträtt på en människa och har en ganska oskarp bakgrund, då vill inte jag skärpa upp bakgrunden också utan då vill jag bara skärpa så ögon och kanske munnen på den personen.
Det kan du också göra i Lightroom med masking, men den är kanske lite mer rudimentär än finjusteringen i Photoshop.
Ja, alltså i Photoshop, jag kanske inte kan det ordentligt i Lightroom, men i Photoshop jobbar jag ju lite med lager och lagermask. Och då kan du skärpa upp och sen kan du så att säga ta bort skärpan i de delar du inte vill ha skärpan.
Ja, riktigt.
Som sagt, det kan låta lite... Jag vill inte sitta här och låta som att jag är någon expert på området, men så här ser mina arbetsflöden ut i alla fall. Jag tror att de som kan det här betydligt bättre än säkert.
Ja. Jag tror att 90% av de som driver på med detta här, de är där vi är, Roger. Plus minus, tror de. Och man ska inte bruka för mycket tid på detta här. Jag har ju vänner som egentligen gör bilder in i Photoshop. De tar bara bilder av olika ting och så komponerar de det samma, sätter de samman i Photoshop och då sitter de på en måte i dagsvis med det samma bilder. Men då har du beväget dig över i något helt annat än det vi snackar om här. Også.
Ja, absolut. Det håller jag med om.
Yes! Är det något mer vi ska lägga till här? Famous last words som jag plejer att säga.
Ja! Jag hoppades att du skulle ställa den frågan. Jag har några last words här för att se vad du tycker om dem. Nej, men alltså, man kan prata om bildbehandling och att man kan rädda mycket i Photoshop och i Lightroom och att man kan sätta sin så att säga, tonalitet och signatur på bilderna. Men du kan aldrig rädda någonting som inte är bra från början. Så att, alltså, det är inte så att man kan skapa sig ett innehåll och ett uttryck och en kraft i efterhand som, om det inte finns där från början. Så jag skulle säga skit in, skit ut.
Jag skulle, vad är det som skulle säga det där, Roger? Jag satt och väntade på oss. Ja, shit in, shit out. Ja, det har du helt rätt i. Ja. Nej, men det var bra. Det var fint att vi fick det med helt till slut. Då. Så får vi ta upp tråden nästa gång.
Jajamän.
Yes. Tack för nu då, Roger.
Ha det gott.
Hej.